och välkomna till
Snacka videospel!
Med mig Max!
Och mig Simon! Vilken jävla låta!
Ja, shit
den var
alltså.
Jag hade aldrig klarat att skriva en sån, tror jag.
Inte det?
Nej, alldeles för rörigt liksom. Den jävligt coola solen då. Så jävla typ år 2000 Matrix eran känns som ett techno.
Ja, exakt.
Med elitan.
Den jungle drumsen.
Ja, precis.
Jävla fett. Måste bara snus. Ja. Det är viktigt det. Ja. Hur många gånger har du slutat att snusa i livet?
Två.
Ja.
Den första gången gick bra, 6 månader. Definierar bra där eftersom jag snusar fortfarande, men ja. Andra gången så gjorde jag det när jag hade feber i över en vecka.
Okay.
Och så snusade jag inget när jag hade feber. Och då tänkte jag, så, ja, men då testar jag bara för att se. De säger att de 2 första veckorna är värst eller någonting. Så skulle jag bara testa och klara 2 veckor för att bevisa för mig själv att det går att sluta. Och sen så när, på dagen när 2 veckor hade gått så började jag. Så jag vet inte om det räknas, men...
Nu på måndag blir det väl. Så är jag snusfri 5 år, tror jag.
Det är sjukt.
Ja, jag tror det blir 5 år.
Vad är det man säger? Ja. När man är cancerfri så är man cancerfri efter 10 år, är det så?
Är det så? Ja.
Jag tror man brukar säga det.
Snusfri är väl för livet då, antar jag. För att det är fortfarande så jag blir sugen på snus när jag tittar på din dosa.
Det är så,
dosa, liksom.
Ja. Är du fortfarande, tycker du att den luktar gott?
Ja, det tycker jag. Mm. Jag får lukta. Det är en general där, bör tilläggas. Ja, det luktar inte illa.
Nej.
Men jag gillar nog rapé mer, tror jag.
Ja, den har ju, för dig blir ju... Den är väldigt doftig på ett speciellt sätt.
Ja, exakt.
Så den kan jag tänka mig. Oh. Bringar mycket nostalgi.
Ja, shit. Har du gjort något kul i veckan?
Det har jag. Ja. Framförallt igår när vi var på tur till Askers.
Ja, just det.
Det var jävligt trevligt.
Ja. Askers spel och film. Mm. Eller vad heter det? Retro...
Ja, jag vet inte vad han har en subtitle.
Det var väldigt mycket under samma tak där.
Han fick reda på att vi hade den här podden ganska tidigt.
Ja, just det.
För han hörde oss prata typ.
Mm.
Och... Så varje gång han skulle referera till butiken så sa han eller typ så här, vinylaffär eller spel också. Eller något
ja, exakt.
Så jag tror han själv ser det mer som en vinylaffär kanske och musik.
Skiva, mer än något skivbutik annat. Liksom.
Ja.
Väldigt bra utval, skulle jag på säga. Ja. Vad säger man på svenska? Utval.
Eller sortiment. Eller?
Ja, kan man säga utval? Nej, urval heter det.
Urval heter det på svenska.
Urval, jävlar.
Men... lite synd, just nu så hade han ju ganska low stock på tv-spel just.
Ja.
Jag såg på Instagram att för några månader sedan och så fanns det ju jättemycket mer Nintendo-spel och så här. Nu var det lite utplockat. För han sa att de hade köpt stopp nu i mars.
Ja, exakt.
För de hade köpt på sig för mycket grejer så de skulle börja sortera ut det och få ut i butiken och allt sånt där.
Mm.
Så jag tänker att det får bli en tur till om en månad eller något och se vad han har då.
Det blir vi handlar ju lite i alla fall.
Ja, nu gör du. Och det ligger ju i Grums, om vi inte sa det.
Ja, just det.
Och så har han ju även en affiliatbutik i Karlstad som är lite mindre. Men den i Grums är mäktig. Den har ju 400 kvadratmeter. Och fullproppad med vinyl och VHS och DVD och Blu-ray.
Men han sa att butiken i Karlstad var mer skyltfönster, sa han. Ja, det här var ändå 400 kvadratmeter.
Ja, galet stort.
Ja, men det var jävligt mycket CD som jag kan tänka mig. Men jag såg faktiskt någon som köpte CD.
Ja, ja.
Så tänkte jag, shit, vad fan köper CD-skivor liksom?
Det är några gubbar kvar där ute, tror jag.
Ja. Den har inte riktigt fått samma revival som vinyl, liksom.
Nej. Frågan är om det någonsin kommer.
Ja, jag vet inte. Det skulle vara om...
Det känns som att det är inget speciellt med CD. Det är samma sak som att lyssna på Spotify eller så här. Det är samma digitala spår som streamas.
Ja, exakt. Men det finns ju de som verkligen är hi-fi-nördar som vill ha...
På skiva.
Ja, men då är det ju sig Tidal som gäller.
Ja. Okomprimerat 100%. Ja, exakt. Men Tidal, levererar det samma som CD eller är det bättre än CD?
I teorin så är det bättre då. För att CD är ju bara 16 bits.
Mm.
Men streaming är 24 bit då.
Med Tidal.
Ja, eller Apple Music. De också
har de också det?
Lossless, ja.
Är det med samma abonnemangspris?
Mm.
Ja.
Så det är jävligt schysst.
Men det är väldigt utval av... Eller det är så här... Det är oftast nya grejer, va?
Det är typ allt som är lossless nu.
Åh, fan.
Det bakdaterar också.
Mm.
Men det den inte bakdaterar eller fixar automatiskt, det är ju den här Dolby Atmos-lyssningen.
Mm.
Jag tror de kallar det för Spatial Audio eller någonting.
Ja, precis.
Så Apples egna grejer liksom.
Jag tycker det låter skit alltså.
Ja, jag tycker inte heller det är bra.
Det blir ett sånt där rumsligt ljud som att du står i en lokal och lyssnar på.
Rumsligt ljud heter det ju.
Ja.
Så det är ju, i teorin så är det så att om du tittar bort från... Om du sitter med en iPad och tittar på en film så tittar du till höger så kommer ljudet fortfarande framifrån. liksom, i 3D. Liksom. Så sätt funkar det ganska coolt.
Ja. Alltså om du vrider huvudet åt höger så kommer ljud, så hörs det som att ljudet kommer från
till vänster. Så det hörs som att du liksom sitter framför hemma biosystem liksom, fast du kollar på en iPad. Mm. Så där funkar ju rumsligt ljud ganska bra. Mm. Samma om du sitter på dig AirPods och så håller du inne hemknappen på Apple TV:n, ändra ljudkälla till dina AirPods och ser på film, så får du liksom typ surround i hörlurarna. Det är ju skitnice liksom.
Ja, precis.
Men när man kommer till musik där, då är jag i alla fall så extremt van till att det är ju bara att höra left right.
Ja.
Så allt annat låter fel.
Ja, men jag tycker det krossar EQ:n också. Ja. På något vis, just för att det blir det där rumsliga burkljudet.
Sången blir ju liksom blir lite reverb på den, bara lite för mycket onödigt liksom. Nej, jag kan inte förstå det alltså.
Nej.
Men jag hörde att de delar ut högre streams, eller pengar per streams, när det är spatial audio som ett incitament för band och artister att släppa musik där.
Jag vet inte om jag nödvändigtvis har lyssnat jättemycket på musik som har spelats in för det enda målet.
Nej.
Jag har testat några få låtar, det har varit reklam på startsidan typ.
Ja, just det.
Men generellt så har jag bara lyssnat på vanlig musik i det här rumsliga läget, och det i alla fall låter inte bra.
Nej. Men det är alltså... Jag kan inte riktigt förstå grejen. Alltså, det handlar ju om att Apple då vill krossa Spotify på streamingtjänsten. Så måste de ju ha någonting som de inte har då. Och tydligen så räcker det inte med att bara ha lossless. Liksom.
Nej, måste ha en extra edge, någon teknologi.
Men det verkar riktigt...
Men AirPodsen har också uppdaterats för att klara att ta emot lossless audio trådlöst, va?
Ja, AirPods 3, AirPods Pro Gen 2 tror jag. Och de där Max, de där stora.
Ja, precis. Jävlar, vad dyra de var. Jag var inne och kollade. Jag trodde de kostade typ 4 000 kanske.
Ja.
Men det var ju 7 eller 8 eller något sånt, va?
Mm.
Helt galet.
Ja, men saftiga. Ja. Stellan som har Flipperpodden har ett par sådana.
Mm. Han svär ju swear by them, så att säga.
Ja, jag provade dem. Mm. Och det var bara så här, okej, det låter jävligt gött där.
Ja, jag har hört många säga på nätet att de är för tunga.
Mm.
För längre sessioner typ.
Ja.
För allt är ju metall. De flesta använder ju plast för det ska vara lättviktigt. Så.
Men det som är fett är ju att du har ju den här Digital Crown, den där.
Mm.
Den sitter ju på hörluren liksom, så man kan höja och sänka.
Så scrollhjulet på klockan är samma på.
Ja, exakt.
Ja. Den har ju god sån här haptic feedback i sig då.
Mm. Ja, exakt.
Men det är jävligt snyggt gjort.
Kändes jävligt premium i alla fall.
Ja, men det är det ju.
Ja. Annars är ju flaskhalsen blir ju oftast, om du streamar från Tidal liksom, så ska du spela det på ditt hemmabiosystem.
Mm.
Spelar du från telefonen? Eller vad ska du spela till liksom?
Ja.
Telefonen, då måste du ju konvertera den signalen där från...
På över Bluetooth typ.
Ja, Bluetooth det är ju utslutet för det är inte tillräckligt high bit liksom.
Nej.
För en äkta hi-fi-nörd.
Nej.
Då ska man ju... Eller det kanske finns någon streaming. Eller,
man, man kan, om en typ en förstärkare har AirPlay...
Jag tror på via wifi att det är bättre än Bluetooth i alla fall.
Ja, men typ som en Chromecast till exempel.
Ja.
Den tar ju inte emot några signaler från telefonen.
Nej.
Utan telefonen säger bara åt den, den ger den typ en länk till filmen den ska starta.
Mm.
Eller så.
Ja, man exakt. På.
Är det så det funkar med AirPlay?
Ja, exakt.
I musik också?
Jag tror det.
Ja, så att men förstärkaren hämtar signalen från internet.
Men du kan också AirPlaya någonting som är lokalt i telefonen. Och då är det ju inte så att den...
Nej, då blir det mer Bluetooth-aktigt då.
Men jag tror protokollet Wi-Fi har högre bitrate liksom.
Ja, det måste det ha.
Men det som är med CD i alla fall, det är ju att oftast en CD-spelare, en hi-fi CD-spelare, spelar ju upp okomprimerat och har en converter inbyggt som oftast håller väldigt hög klass då, för liksom DAC-en eller vad man säger, the digital audio converter liksom.
Ja.
För det är som den här telefonen, så den har ju en lightning-port här under.
Mm.
Så den är ju digital, men så fick man ju med den där lilla pluppen som man skulle ändra till 3,5.
Ja, precis.
Den är ju en liten DAC liksom.
Ja.
Jag vet inte om den går för att vara bra eller dålig, men...
Det kostar inte, telefonen kan ju vara en DAC då.
Det kan, förr var den ju det. När den har en 3,5 så är det en liten DAC i där.
Okay.
Men den är ju inte så bra i hi-fi.
Nej.
Nu snackar vi om snubbar som har guldkablar för 75 000 kronor liksom.
Ja, precis.
Per högtalare.
Ja, då är det inte intressant. Då vill man ju ha appen på något vis i så fall rätt i förstärkaren då, antar jag.
Men så var det väldigt sjukt nostalgiskt att stå framför VHS-hyllan.
Det var det.
Satan, de hade ju en hylla som bara var svensk tv och film.
Mm.
Man såg så här Bert och Eva och Adam och...
Allt det, snutarna.
Mm.
Och du köpte ju Filip och Fredriks High Chaparral på VHS, del 1 och 2.
Det är ju jävligt sjukt faktiskt.
Ja, mäktigt. Så ja, det var mycket nostalgi där alltså. Du fick ju tag på en del LP-skivor också.
Ja.
Mycket jazz i ditt fall, va?
Och
var det något i rock?
Jo, jag köpte Hives, Tyrannosaurus Hives.
Just det.
Så det var ju en ny release då, så de har också nya skivor då.
Mm.
Men köpte jag Resident Evil Zero också,
ja,
till GameCube.
Precis, det var ett kap.
Mm.
Vad fick det för det? 150 typ?
150 pix,
ja. Ja, det är nog inte så farligt om man jämför med Tradera, tänker jag.
Du köpte ju en ordentlig bunk.
Ja, jag tog med 7 PS2-spel ur det.
Så var det.
Med blandade priser, men han är ju schysst nog och så här, han drar ut och rundar av neråt hela tiden.
Mm.
Så det blir 400 jämt, bara, boom, ja, perfekt. Och
var det på grund av podcast-pondus?
Ja, vem vet. Han... Ja, men det är inte så lite så i den branschen då. Så, ja, men det, jo.
Det brukar vara så.
Ja, lite som jag går på marknaden nästan.
Mm.
Men jag gillar stämningen där ändå.
Mm, verkligen.
Så det är coolt ställe, jag rekommenderar alla att åka
dit. Det var bra sorterat också på skivor och så, att det var bokstavsordning. Och
ja.
Väldigt bra genrat. Att
ja,
de hade liksom skrivit svensk slager då, eller så hade de liksom skrivit jazz, och så hade de separerat big band swing från vanlig jazz. Eller...
Big band jazz, är det liksom lite fetare då?
Ja, men det är sån här storband liksom.
Mm.
Lite mer, jag vet inte fan hur man ska förklara det.
Nej. Det var även, såg jag i filmsektionen, var det också väldigt bra genrebaserade sortering då,
ja,
och så vidare.
Oh, alltså.
Askers spel, musik, film heter de på Instagram, det kan ni kolla upp.
Ja, det får ni göra.
Riktigt mäktigt.
Ja, shit. Har du spelat något PS2 då?
Det har jag dock inte gjort.
Nej.
Det blev ingen gaming alls igår, om jag vill minnas.
Jag har varit helt fast i Final Fantasy 7 Rebirth alltså. Mm. Och så har jag också spelat Princess Peach. Vad heter det? Showdown.
Showtime?
Just det.
Eller? Ja. Show, något sånt.
Släpps nu senare i veckan.
Ja.
Så ni kan få en liten... vad ska man säga? En liten...
smakprov.
En liten värdering i det. Eller inte värdering, vad ska man säga? En
preview.
En liten preview kan man säga.
Mm.
Om man ska skaffa det eller inte, kanske. Ja. Och så har jag spelat Steep och Riders Republic.
Ah.
Det var en lyssnare där som skrev in också. För vi pratade om det förra veckan.
Mm.
Mitt extrema åksug,
ja,
till det vita guldet på bergstoppen där.
Mm.
Så jag laddade hem Riders Republic,
ja,
och gjorde hela den här första tutorial-biten på cykel.
Ja.
Så valde jag att man kunde välja controllers liksom, controls. Mm. Och då valde jag den där med att man ska använda båda sticksen liksom.
Mm.
Men,
för jag vet, de har ju lagt till ett svårare läge som ska bli mer som de gamla spelen, där du måste verkligen landa bättre, så det inte hjälper till så mycket.
Nej, för nu var det bara så här, om man bara rörde den så gjorde man triple backflip och 720 McTwist. Och...
ja, för de har något så här svårare läge där om du har mer kontroll, så gör du en backflip då, så måste du hålla hela vägen och sen släppa i rätt vinkel, och då blir det kanske roligare. Jag vet inte.
Ja, det måste det bli. Mm. Men i alla fall så spelade jag ett tag och testade skidor och så här, men det kändes bara lite off liksom. Jag tänkte bara, det är någonting som inte stämmer liksom.
Mm.
Så då laddade jag hem Steep, Ubisofts spel från typ 2016 eller någonting. Jag minns inte ens när det kom, men
länge sedan. Mm.
Och testade det då. Och då inser jag vad problemet med Riders Republic är.
Okay.
Och det är att du inte styr kroppen med vänsterspaken när du är i luften.
Mm.
Så när du hoppar i Steep, så trycker du vänster på vänsterspak för att liksom göra en 180 eller snurra det hållet.
Ah.
Men det gör man med högerspaken i Riders Republic.
Ja.
Och alla timmar i Skate och Tony Hawk's Pro Skater och så är det ju så uppenbart att man gör den där kroppsvariabeln med vänsterspaken liksom. Så det är där
det sitter då.
Det är där det skett sig i
handen. Har du gått tillbaka till Riders för att se inställningen om du kan ändra på det?
Ja, men då kan jag ju välja antingen att hoppa liksom med kryss, fyrkant, trekant och så vidare.
Ja.
Eller köra med sticksen. Och då är ju sticksen är ju, då styr du ju liksom, då hoppar du, gör du backflip, frontflip med högerspaken upp och ner och vrider kroppen vänster höger.
Ja, men då blir det som du vill ha det då.
Nej, för jag vill ha att man vrider kroppen vänster höger med vänsterspaken.
Ja, det gick inte.
Nej.
Okej. Okay.
Så då blir det att jag fick avinstallera. Och sen fortsätter jag spela mer
Steep,
ja.
Ja, ja. Men alltså, det är ju ett bra spel i sig, så man behöver inte Riders Republic egentligen.
Det tog typ en halvtimme, så insåg jag så här, fan, jag har spelat det här så mycket.
Ja.
Och det är just där när man ramlar och han säger oh no no no, ja, wow, och sån där.
Precis. Du får köra 1080 helt enkelt på Switch istället.
Ja, shit alltså. Ett romhackat 1080 med skidor.
Ja, det har varit
något. Så man kan åka baklänges. Så...
undrar om kanske du hade uppskattat SSX på PS3.
Mm, hade det skidor?
Nej, kanske inte hade det i för sig. Det är just skidorna du vill åt.
Ja.
Mm.
Snowboard, nödfall. Ja. Hade det varit ett så här spel man liksom går runt uppe på bergen själv och utforskar lite så här.
Var det Shaun White som var först med det?
Ja, det kanske var.
Shaun White Snowboarding, där du fick gå fritt typ, som att du var i parken liksom.
Det minns jag var jävligt tajpat. Jag minns att jag köpte det. Mm. Och samma dag som jag kom hem och ploppade in det i min PS3 och den började ladda hem uppdatering och allting, så typ kraschade spelet.
Ja, fan.
Eller sen när man startade upp det så kom liksom loggan. För mig det var EA. Mm. Och så bara buff, så kraschade spelet liksom. Så jag klarade aldrig startade.
Åh fan, vilken konstig bugg.
Ja, asjobbigt verkligen.
Verkligen. Shit. Det där har jag bara upplevt en gång i livet. Det var med Baldur's Gate 1 tror jag, till PC. Då köpte jag en sån där, du vet, en rebox där de har re-releases av gamla klassiker, lite som PlayStation Platinum typ.
Ja.
Så tog jag med en sån hem och det gick inte att installera det spelet. Och då undrar jag, vi testade hemma hos kompisar också. Så antingen var det fel på skivan eller så var det att ingen av våra datorer var så här kompatibla med de typ CPU-grafikkortsuppsättningar som var. Det var ju lite svårare för just den där kompabiliteten med olika spel.
Ja, exakt.
Det här var väl tidigt 2000, tänker jag.
Mm.
Så tänk vilken Baldur's Gate-nerd jag har varit idag om jag hade fått spela det.
Ja, exakt. Då hade det varit helt sjukt.
Ja, fy fan. För jag, vi hade demo som jag fick ur en speltidning, typ PC Gamer, där jag spelade Baldur's Gate. Och då jag tyckte det var så jävla fett. Det var liksom Diablo fast med mer djup och så.
Ja, just det.
Man hade de här karaktärsbilderna på sidan och alla karaktärer kontrollerades. Jag vet inte. Sjukt sugen var jag på det, men jag fick aldrig spela det.
Sjukt fett.
Än till denna dag.
Den förra veckans spelmusik då, vad var det för någonting?
Där hade vi ju såklart Assassin's Creed Black Flag.
Ja, grattis.
Ja, togs först av Gustav Södlund.
Ja.
Så det är bra jobbat.
Och,
men vi hade många andra också som svarade rätt på den.
Ja, det var många där. Så ni får också några golfapplåd. Ja, jag har bara inte haft tid att skriva ner allt här, tyvärr. Final Fantasy 7 också på danske frågan. Togs först av Erik då via vår Patreon.
Ja, snyggt jobbat.
Jag tror till och med du var den första som tog den.
Ja, men det är orättvist då, för de har inte samma tidsloop.
Nej. Vi säger väl välkomna till
Snacka videospel!
Thieves närmar sig med PlayStation 5-releasen och med vind i seglen får vi det ganska snart. 30 april för att vara exakt.
Yes.
Men vi fick i veckan reda på att Sony har jobbat tätt med Microsoft och Rare för att porta spelet över till plattformen.
Nice. Generöst.
Mm. Det ryktas också om att det var Sony själva som började läcka de här nyheterna om att Sea of Thieves skulle komma. Och att det skyndade på processen för att spelet skulle komma. Just. Istället för att de skulle släppa det nu till hösten eller sådär.
Ja, så, det är inte omöjligt. Ja. Det finns mycket corporate espionage och tricks som har i rockärmen. Ja, är du taggad?
Ja, faktiskt. Ska bli kul att testa igen.
Ja, du känner inte att du bara kan köra det på Game Pass liksom?
Jo, det skulle jag ju säkert göra. Men det känns som att man har fler vänner på PlayStation-sidan liksom.
Ja, det har vi. Jag har många år att bygga upp den vänlistan.
Ja, liksom. Exakt. Så, och när jag spelade på PC så... Jag känner mig aldrig riktigt tillfreds när jag sitter på kontorstolen liksom och spelar.
Nej, så är det. Jag håller med. Det är bara väldigt unika spel. Command & Conquer, Age of Empires och så. Ja, och så. Ja, jag är riktigt taggad faktiskt. Känns som man kan ge den en riktig chans nu.
Ja, det håller jag med om.
Säkert att det sitter folk hemma och knyter nävarna av de som har Xbox. Här.
Ja, exakt.
Vi har haft det flera år! Ja. Nya, heta och färska rykten om PlayStation 5 Pro.
Ja.
Den ryktas komma nu till jul och erbjuda upp till 8K-upplösning samt 2-3 gånger bättre raytracing än dagens PS5. Ja, jag har i vart fall hört dubbel videoprestanda på något vis där. Inte specifikt raytracing, men dubbel output av grafikkort. Så troligtvis gör de ju samma på PlayStation 4 Pro. Då tog de ju chipsetten de hade. Och sen spegelvänder de det och flippar det över som en fjäril så. Typ som man gör en butterfly-kotlett. Så blir det 2 stycken. Det är väl lite det Apple har jobbat mycket med deras Max, eller vad kommer efter Max? Ultra?
Ja, Ultra.
Ultran, då gör de också en sån. Butterfly.
De dubblar allting liksom.
Ja, och det ger ju en del mer kraft. Men det ger inte fullt dubbelt i teorin. Eller i praktiken, menar jag.
Är det day one för PlayStation 5 Pro?
Om det går att få tag på. Yes, 100% alltså.
Mm.
Men,
jag undrar hur man ska göra nu. Ska man liksom...
Det är lite fult för det här 8K-upplösning. Står det ju på boxen av PS5 idag.
Ja. Jag tror det är lite för att bana väg för framtiden. För när man får PlayStation 6 så kanske 8K är typ standard. Ja. Och så har de liksom lagt murbruket för det nu liksom.
Man märker ju redan nu dock att de bästa grafikkorten på PC-sidan har väldigt svårt att driva spel native i 4K. Alltså att driva spel i 8K så är värdelöst.
För mig känns typ 4K onödigt. För Mario Wonder var så pass snyggt i typ 1080p.
Ja.
På en 85-tums TV som är en meter från mig.
TVn scalar ju dock upp till 4K då.
Ja, exakt.
Så att du har ju ändå... Du har ju 4K även om inte... grunden i 4K. Det blir bättre än full HD på 85 tum.
Ja, det
stämmer. Om du
tänker
att det hade varit 1080 pixlar bara.
Ja.
Istället för gånger 4.
Ja. Ja, det kanske är så det funkar. Jag är lite osäker. Ja.
Men tänk dig en... en 85-tums 4K-TV har ju lika många pixlar som en mobiltelefon med 4K.
Mm.
Så pixlar är bara mycket, mycket mindre.
Så du menar alltså att min TV har en processor som upscalar?
Ja. Ett 1080p, för annars hade bilden blivit en fjärdedel av hela tvn från Switch.
Så det gör att alltså det är lite input-läge då när jag spelar, för att den behöver processera allt.
Kan det vara, men det är blixtsnabbt. Det är hårdvaruaccelererad processing eller så, det är ingen mjukvara som gör det. Så därför så går det väldigt fort igenom.
Ja, just det.
Men generellt, Nvidia har jobbat stenhårt med hårdvaruprocessering av upscaling via DLSS som är deras senaste teknik.
Men då är det ju konstigt att Final Fantasy 7 Rebirth inte går att köra i performance mode och så att tvn skalar upp. För där blir det verkligen typ 720p ibland.
Ja, de skulle ju i teorin kunna göra en full HD-output. Men det blir inte lika snyggt i slutändan.
Hade Sony kunnat sagt så här liksom att okej, skaffa PlayStation 5 och en Bravia TV så jobbar de i tandem. Så tar TVn hand om upplösningen och själva PlayStation-konsolen tar hand om kraften liksom.
I teorin ja.
Så hade utvecklarna kunnat så här, skriva på boxen så här Bravia Compatible 4K Guarantee liksom.
Ja, ja. Men problemet blir ju att du vill ha outputen från spelmotorn i 4K i slutändan för bästa kvalitet, tror jag. Så då vill du att processen ska ske där redan. Helst. Och därför har du ju Nvidias DLSS på PC då, till exempel.
Nu när jag tänker efter, jag fattar inte varför Sony inte har lagt mer krut på Bravia, alltså sina TV:ar.
Ja.
För jag menar, alla som skaffar ett PlayStation måste ju ha en TV. Och det känns som att senaste typ 10 åren så har Samsung blivit en typ standard.
Ja, LG för gaming egentligen.
Ja.
Men problemet är att Sony i tester har ju ofta bäst performance, speciellt på deras upscaler. För de har bäst chipset liksom.
Ja.
Som de säger. Alla köper ju, Sony till exempel köper ju många paneler av LG och Samsung. Men sen sätter de sitt eget chipset på som processerar bilden till själva panelen. Och det är där Sony leder just nu. Så de är bäst, men de är också dyrast då.
Men fan, att de inte bara brandar liksom PlayStation TV liksom.
På PS3 fanns det, om du kommer ihåg.
Det var den 3D-TVn.
Men den var ganska liten.
14 tum liksom.
Ja, det var mindre än 32 i alla fall. Ja. Kanske 28 eller något sånt. Har jag för mig.
Men där, det är öppet mål för Sony.
Ja, faktiskt.
Det PlayStation borde liksom...
PlayStation Ready.
Ja, och så får de hitta på någon sån här grej att de jobbar ihop så att en gamer måste ha en PlayStation TV liksom. Eller en...
Ja, typ som att den boostar PS5.
Kallar den för ViewStation eller något sånt där liksom.
Ja.
Du har ju PlayStation och ViewStation, där har du.
Det hade kunnat funka. Men det finns en titel idag tror jag som spelar i native 8K. Och den finns bara på Xbox Series X.
Shit.
Har jag för mig.
Det låter galet alltså.
Ja, det är ett väldigt så här, indie-spel då. Men jag tror fan inte 8K kommer bli en grej inom gaming på riktigt.
Nej.
För det är för mycket. Det är bara om upscaling-teknologi. För du tänker, hur många... Vad fan blir det? Vad är 4K? Det är 40-60-någonting.
3440-någonting gånger någonting.
Det är galet. Alltså, det blir så här miljoners pixlar. Så det känns inte som att du behöver 4 gånger det ändå för 8K.
Nej, det behövs absolut inte. Ja, och från och med den här veckan nu kan du hitta den halvt mimiga brödrosten som liknar en Xbox Series S.
Ja.
Och som rostar Xbox-loggan på brödet här i Sverige.
Nice.
599.
Ja. De går hårt in på det där. De har kylskåpet, nu har de brödrosten.
Ja, exakt. Vad blir nästa grej liksom?
Ja. Det är kul att de anammar mimen då. Mm. Att de produkterna ser ut som sånt.
Ja, exakt. De onar det.
Ja.
Fan, hade jag varit i marknaden för en ny brödrost så hade jag nog slått till alltså.
Ja, det enda problemet jag ser, jag har haft en Darth Vader-brödrost som är hans huvud.
Mm.
Och så rostar han in loggan Star Wars bara står och så, text.
Mm.
Problemet med det är att du får aldrig en bra jämn rostning, för den vill du ha en bra rostning på resten av brödet så blir alltid loggan bränd.
Mm.
För den går ju varmare än resten.
Rostar du bröd varje dag?
Nej.
Nej. Jag rostar varje morgon faktiskt.
Ja, men jag säger det, om jag ska äta bröd så vill jag helst ha det rostat.
Ja.
Om det inte är typ vad heter de halvmånarna. Hönekaka.
Ja, exakt.
Det vill jag inte ha rostat, men allt annat bröd, tekakor, vanlig luff.
Ja.
De måste det rostas alltså.
Ja, det är speciellt.
Mm. Är det lite, har vi 10% britter i oss?
Det kan det vara, ja. Mm. Men det handlar inte om att om bröd blir lite stelt och tråkigt så kan man rosta det och så förlänga, göra den lite fräsch igen. Liksom.
Ge den nytt liv.
Ja, för det kan man ju ofta göra. Liksom.
Ja, verkligen.
Men ja.
Annars blir det skorpa till slut.
Ja, exakt.
Om det inte möglar då.
Mm.
Yes, Embracer Group har nu sålt av Saber Interactive för $247 miljoner. Saber Interactive ägde i sin tur 3D Realms och Tuxedo Labs och några fler studios, men Embracer behåller Tuxedo Labs.
Mm.
Det blir en väldigt split där egentligen. Jag tror Saber skulle ta med sig 30 eller 40 studios något sånt där med sig, och vissa IP:n då.
Har inte du aktier i Embracer?
Jo.
Gick de upp nu när de sålde det här?
Jag har inte kollat faktiskt, jag kan kolla det.
Spännande nu.
Men det är en intressant delning där. Saber blev ju sålt till dem för inte så länge sedan, mitt corona tror jag.
Mm.
Och då sålde han av han som ägde det och fick massa pengar, typ $500 miljoner. Mm. Och sen nu köper han tillbaka det igen för typ $500 miljoner igen. Så han har inte gått så mycket plus tror jag på den här affären.
Nej.
Grejen är, du skrev ju här 200... vad står det? 47 miljoner dollar. Och det är ju cash, men sen har de fått optioner med sig på något vis.
Mm.
Som har ett värde totalt och upp till 500 miljoner dollar tror jag.
Okej, men då har ju teorin då, sitter han kvar med $250 miljoner då? Om det bara är optioner han har liksom betalat. Om man från början nu fick 500 miljoner så han köpte tillbaka det för 250 plus optioner, så har han ju 250 miljoner kvar på banken om man säger så.
Ja, det kanske han har.
Mm.
Någonting annat som var lite lustigt med det här, för jag läste Forbes-artikeln om det här, och det var han sa upp sig som CEO för Saber när han sålde det eller något sånt där.
Mm.
Och sen blev han COO, inte det så här finansiell chef för Embracer.
Mm. Mm.
Och sen precis nu innan säljningen tillbaka till han, så sa han upp sig från den tjänsten för att det inte skulle bli conflict of interest.
Mm.
Och så hoppar han tillbaka till Saber då.
Mm.
Det känns ju så jävla conflict of interest. Han liksom löser den här utbetalningen för Embracer måste sälja.
Ja.
Det känns lite ugglor i mossen nere.
Ja, herregud.
Vi ska se om vi går in på mitt sparande här då. Det ser fortfarande dåligt ut i mitt totala aktiekonto här. Det är minus 9% här.
Oj, oj, oj.
Det är inte bra. Men det är tack vare Embracer, för sen jag köpte dem har de gått ner 45%.
Jaha, oj.
Men idag gick de upp 11,68%.
Jävlar.
Så det är inte illa då.
Nej.
Men det är ju ett otroligt dåligt köp av mig alltså.
Är det hold?
Ja,
jag kommer ihåg att jag satt och spelade, jag tror jag spelade Call of Duty Warzone med en som var lite aktieexpert.
Ja.
Under corona där.
Mm.
Och då kommer jag ihåg att han pratade om Embracer.
Ja.
Och han bara, det är bara köp så mycket du kan. Det kommer bli världens största företag. Det kommer bli världens största gamingföretag.
Jag tänkte så här, över 10 års tid nu så kommer det här bli nya EA. Tänkte
jag. Ja, men det var ju det han sa liksom. Han bara, de kommer bli störst. Så är det bara. De kommer bli störst.
Mm.
Så jag är helt lugn i liksom.
Ja.
Så... Ja.
Men det var ingen som förväntade sig den här världskraschen efter corona liksom.
Nej,
ekonomi.
Men de har ju inte släppt någonting väsentligt.
Nej, det är ju lite det. De har ju levt mycket på angel investors och bara köpt och köpt och köpt.
Ja, exakt.
Men,
släppt något bra spel liksom.
Ja, det var ju den där $1 miljard från Saudi som sket sig när allting brakade.
Mm.
Men det hade ju redan kraschat där lite grann precis när jag köpte.
Mm.
Därför tänkte jag så här, oh, det här är ju perfekt. Det är den droppen nu.
Ja.
De kommer ju bara komma tillbaka på fötterna snart när Gollum och alla de här spelen kommer ut.
Gollum gick väldigt bra.
Ja, som tur var den inte knuten till deras inkomst tydligen.
Ah, okay.
Det var licensierat ut innan de köpte det.
Mm.
Så aktien gick inte ner på grund av Gollum i alla fall.
Okay. Vi närmar oss i alla fall ett år sedan Resident Evil 4-remaken släpptes och Capcom går ut med att spelet nu har nått 7 miljoner sålda exemplar.
Ja.
Och originalet har sålt 13 miljoner spritt över alla former och releaser och sådär.
Just det.
Så det är ändå ganska imponerande. 20 miljoner sålda Resident Evil 4
ja.
Totalt då.
Det är det verkligen. Men ja, 7 miljoner är inte dåligt heller, men jag hade ändå förväntat mig en högre siffra på den remaken. Mm. Det är ändå trots allt det som folk har cravat mest.
Ja, exakt.
Lite som Final Fantasy 7 Remake har folk masat om i 100 år.
Men de här spelen säljer ju bra över hela året liksom.
Ja, det gör det.
Det känns som att...
Det har bara börjat egentligen, det har inte varit ut så länge.
Nej, det känns ju lite som att nu för tiden att spel har en längre brintid liksom. Mm. Speciellt om de liksom hanterar... Det är nog säkert jävligt viktigt utan att jag kan någonting om det. Mm. Och planera reor och liksom...
Ja, men jag tror också att livslängden av spel förlängs med det här games as service-tänket. Med, så, den här remaken kommer ju säkert få lite DLC längre fram.
Ja,
som
exakt.
Kommer öka hypen, som fler kommer vilja testa igen.
Mm. Men just det här, alla som köper en ny konsol eller dator vill gärna testa det liksom.
Mm.
Liksom, ja, men det här har jag hört mycket bra om liksom.
Det där är så magiskt för en ny gamer, ja. Om man säger så. Som kan gå rätt in på PlayStation Plus Premium eller Xbox Game Pass. Och få liksom tillgång till så sjukt mycket bra titlar som de ja, aldrig exakt. Har spelat.
Det var lite så som när jag började lyssna på jazz för något år sedan.
Ja.
Det vill säga, jag hade knappt aldrig hört.
Det är ett smorgasbord.
Ja, men det var verkligen så här, man bara så här, googlade liksom best jazz album så skulle det vara alla klassiker liksom så här.
Som aldrig hört.
Bara, vad är Blue Note Records? Är det något känt? Eller liksom, så kan man bara gå in och lyssna och bara, jaha, är det någon kille som heter Stan Getz? Han var ju trevlig liksom. Så här.
Ja, visst.
Ja, det var...
Mycket bangers att ta sig an.
Ja.
Det kan jag tänka mig också lite så som när man, nu har jag haft problem med det visserligen, men när jag började se Ghibli, där var det också lite så här, bara, åh, bara mata mig med mer. Men när man har sett alla filmer så började det ta slut för vanlig anime har jag lite svårt för.
Mm.
Men det var också så här, en fantastisk liten period.
Ja, exakt.
Och en period jag googlade så här, filmer med plot twist och så här ending som inte är förutsägbara.
Ja, just det. Ja.
Och så såg jag typ 10-15 sådana filmer i rad. Men, sen så
men om du googlar aktivt sådana filmer, då vet du att det kommer bli en plot twist.
Ja, men den ska ändå vara så pass... Alla de var ju så oförutsägbara, så jag visste ju att även om det kommer en plot twist så kunde jag inte förutse den, för alla
vilken
var så olika.
Vilken var mest plot twist?
Den sjukaste hittills tror jag är den här trollkarlsfilmen med han som spelar Wolverine och han spelar Batman.
Ja, exakt.
The Prestige.
Ja.
Den var helt sjuk, tycker jag.
Ja, men den listade ut så långt innan filmen var slut. Ja.
Oh, fan.
Jag fattar, jag säger, men självklart så måste det vara en klon, liksom. Ja, eller någonting.
Eller en tvilling eller något.
Ja, ja, självklart liksom.
Spoiler alert.
Men var det inte att han klonat sig själv 1000 gånger? För slutet
jo,
fick man liksom
jo, det kanske var, ja.
Ja, på slutet fick du liksom se...
Jo, precis, för han mördade sig själv, ja.
Ja.
Ja, nu är det ännu mer spoiler alert.
Ja, exakt.
Men det är en gammal film då.
Ja, 2006 men, typ.
Ja, 6 eller 7 där någonstans.
Men jag kommer ihåg Fight Club första gången jag såg den.
Ja, den är sjuk.
Då var jag bara så här, what? Ja. Finns inte Tyler Durden? Vad är det här för någonting liksom?
Precis. Shutter Island också, bra slut.
Ja.
Och
den är lite så här otippad för att varje gång, jag har sett den 2 gånger tror jag. Mm. Båda gånger satt jag på slutet. Är han galen eller är det de som playar han liksom?
Ja, precis.
Jag kan inte riktigt lista ut det.
Nej, sen är det som Inception. Den är också väldigt upp för tolkning då.
Ja.
Men så, ja. Det var en drös med sådana filmer, jag vill i alla fall googla fram. Och sen när den brunnen torkar ut så blir man ju lite deprimerad.
Mm.
Så när man är klar med en bra serie.
Jag är ju ofta... Jag älskar ju filmer som utspelar sig på en dag bara. Det är min favoritgenre.
Groundhog Day-konceptet.
Ja, den är ju i sig samma dag fast många gånger.
Mm.
Men typ...
Ja, du menar så? Ja, att det är en 24-timmars period eller något sånt.
Ja, exakt. Typ som Superbad.
Mm.
Den utspelar sig en dag liksom.
Ja, skolan och sen är kvällen och så.
Ja,
är det slut.
Typ. Eller Dazed and Confused är lite samma upplägg då.
Eller ja, det är också nice.
Detroit Rock City är lite samma upplägg.
Mm.
Alla har typ samma plott. Några skolungdomar som ska på konsert ja. Eller skolavslutning eller på en fest.
Men, ja. Fast den Kiss, Detroit Rock City, inte det? Det är väl mer än en dag där?
Jag tror det är en kväll och sen är det nästa dag.
Det är inte en skoldag först?
Ja, men de sticker ju, de rymmer ju från skolan. Först så kommer de, så kvällen innan så står ju de och repar.
Mm.
Och så kommer trummisens morsa. Ja. Skitsur för att de... Han stod och spelade... Hon hade hittat kissbiljetter i hans jacka. Liksom.
Mm.
Och så river hon ju upp dem nästa dag. Och så, han skickas på sin internat.
Just det.
Och så åker de ju för att hämta han.
Redan nästa dag,
ja. 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 Så det är nästan ändå.
Det känns som en helg typ, när jag tänker tillbaka på det. Men det stämmer säkert, för du har ju sett den 100 gånger.
Detroit Rock City, som den heter.
Svinbra film.
Det sjuka är att den gick upp på bio samma dag som Blair Witch Project.
Ja, jävlar.
Och, för jag träffade han som var, inte regissör, men han var typ productions designer eller någonting för den här filmen. I Los Angeles träffade han.
Ja.
Och så, av någon jävla anledning, så hade han en Blu-ray-release av den i bilen som han gick och hämtade, för att han var så jävla imponerad av att jag hade sett den så mycket. Liksom.
Ja, ja.
Men han berättade i alla fall att filmen torskade ju totalt, för att plötsligt kom en film som var lite mer college roadtrip-film upp mot Once in a Generation-film.
Så en nytänkande skräckfilm.
Vänder upp och ner på allt, så fick all publicitet, all press.
Så orättvist menar du, lägsta budgeten någonsin typ?
Ja. Det var liksom bara, alla bara flockades till Blair Witch Project liksom. Ja. Så det var noll chans för överlevnad.
Ja, fy fan.
Och då kan man inte heller ha den lilla klisterlappen i videobutiken sen, där det är så biosuccén liksom.
Som vi såg på planscherna på Askers.
Ja, exakt.
Ja. Ja, det är coolt.
Ja.
Ja, så kan det gå.
Ja.
Och har vi mer på listan idag? Mm. Vi har den sista nyheten här.
Ja.
Sony slutar tillverka VR-headsets.
Ja.
Detta efter att det inte flyger av hyllorna. Förhoppningsvis ska intresset öka med PC-kompabiliteten. Mm. Är det alltså PlayStation VR de menar?
Ja, PSVR 2. De slutar alltså tillverkningen av den.
Produktionen alltså?
Ja, men det är för att det finns på hyllorna och det inte säljer tillräckligt.
Men om de säljer slut på hyllorna, kommer de inte fylla på då?
Det tror jag nog. Det är bara att de stoppar...
Tillfälligt.
Ja.
För stort lager liksom.
Ja, exakt. Mm. Det var lite samma nyhet man fick om Dreamcast. Sega slutar tillverka Dreamcast.
Ja.
För nu liksom.
Ja, ja.
Men ja. Man tänker ju att Sony lägger allting nu på att en PC-kompabilitet kommer lösa
mycket. Men jag ser framför mig också att kanske, jag tror PlayStation VR runt jul, om det var det tror jag, så hade de sålt runt 600 000 exemplar.
Ja.
Och då kanske de har 1 miljon på lager.
Ja, exakt.
Så då håller ju det i 2 år i samma...
Hur mycket sålde första VR totalt?
Det var ganska bra. En period där så var det ju det mest sålda VR-headsetet som hade samma plattform.
Mm.
Liksom. Att det inte var PC eller fristående och så vidare.
Mm.
Men det var någon miljon vill jag minnas.
Ja. Okej, så det är mer än PSVR 2 i alla fall?
Ja, det är det. Men den var ju ute i många år då, jämfört med...
Ja.
Vi ska se här. 5 miljoner 31 december 2019.
Mm. Vad sa du? 5 miljoner?
5 miljoner, ja.
Oj, det var mer än vad man...
Ja, det var en ganska succé på många sätt. Speciellt för tidig VR-generation och så.
Ja.
Och spelutvecklare älskade ju att släppa spel till den, för den sålde ganska bra digitalt. Så. Software. Men man ser fortfarande en ganska bra push än så länge på tredjeparts studios som vill porta sina spel till PlayStation VR 2. Då.
Mm.
Så vi har ganska mycket att se fram emot. Jag tänkte jag skulle sammanställa snart en sån här... Vad är det som kommer under årets gång? För det är väldigt många titlar som Sony inte lyfter någon uppmärksamhet på. Som
ser ut att bli väldigt bra. Rick and Morty-spel på gång.
Och det är möjligt. De har ju redan släppt 2
men
på
det
PSVR 1.
Är det Rick and Morty verkligen? Var det inte bara att det var Justin Roiland som...
Det var ett Rick and Morty-spel och så var det ett som inte var det.
Ja, för det kommer ett nytt Rick and Morty-spel.
Mm.
Men det ryktas som att det är nedlagt för Adult Swim Games lägger ner.
Åh fan.
Men spelet ska tydligen vara helt färdigt då.
Ja, var det Adult Swim Games som gjorde det senaste Justin Roiland-aktiga? När vapnena pratade med dig och så?
Ah, det är jag lite osäker på alltså.
Eller var det bara att han var involverad? Mm.
Men han är ju ganska cancelled nu.
Ja.
Nya säsongen är ju utan hans röster.
Mm, det känns weird alltså.
Ja, de har fått röstskådespelare som ska låta som Rick och Morty liksom. Jag tror jag såg 3 avsnitt eller någonting.
Ja.
Så tänkte jag så här, man kan väl vänja sig till det. Men jag tyckte inte heller att det hade den där edgen som...
Nej. Han var ju väldigt involverad i manus också.
Mm.
Som gav den här edgen.
Jag har hört både och. Jag har hört att det var han, Dan Harmon, som också låg bakom Community.
Ja.
De skapade ju serien ihop liksom.
Mm.
Men jag har hört att det var lite så att Justin Roiland var lite överskattad i det hela för att han, vad ska man säga, han var det nya ansiktet, han var den unga liksom.
Så folk lyfter det.
Alltså fokus hamnar på han, lite som Simpsons, så att Matt Groening fick all cred.
Mm.
Men det utvecklas ju med Al Jean och han är Sam Simon och Mel, någonting med Brooks i alla fall.
Mel Brooks.
Ja, de var alla lika involverade i att ta fram Simpsons koncept. Men Matt Groening var ju den här okända personen, så att och pusha han liksom.
Just det.
Jag vet att Sam Simon, han var ju super irriterad för det liksom.
Ja. Det var Matt Groening som fick gå på alla intervjuer hos Conan. Ja,
exakt. Sådär. Matt Groening hade ju också en idé om att Marge skulle egentligen vara en kanin. Att det skulle, hon skulle dölja kaninöron med håret. Liksom.
Ja, okay.
Men det sa de andra bara, nej, vi kan inte ha något sånt. Liksom. Vi ska ju försöka göra något
det är människor, realistiskt. Liksom,
liksom. Ja. Mm.
Det var ju tur det då.
Ja, exakt.
Det skulle ju dock ha kunnat komma upp i en Treehouse of Horror då.
Ja.
Om de inte gjort det än.
Men det är något easter egg tror jag i Simpsons The Arcade.
Mm.
När Marge blir slagen eller får el.
Mm.
Så ser man skelettet och ser man öronen.
Ja.
Gå igenom så.
Just det.
Så ja, det är mycket speciellt.
Ja, det finns mycket djup lore där.
Ja, vad har vi spelat i veckan då?
I veckan, ja. Jag har spelat Crusader Kings 3.
Mm.
Har jag fastnat i.
Något som PC-spel.
Det är det verkligen.
Och, med strategi.
Ja, jag satt och tänkte på olika strategispel och sådär. Vad är jag verkligen sugen på? Och så tänkte jag behöver någonting som är mer laid back och chill. Där det inte är så aktivt spännande som Age of Empires.
Mm.
Och Total War också är lite mer aktivt så. Så jag tänkte, någonting som bara flyter på, som är spännande, det kan vara intriger. Så började jag kolla på Paradox-spelen då, såklart. Mm. Och så har du Hearts of Iron som är andra världskriget, och då är det mycket så här fixa produktion, fabriker och befolkningsmängd. Och så har du en frontlinje som pushas fram och tillbaka hela tiden, beroende på hur mycket du assets du sätter till fronten. Sen har du ju Europa Universalis, där du är i typ Sveriges stormaktstid med musköter och kanoner och Napoleon och hela den svängen.
Ja,
typ.
Just det. Mm.
Och då är det lite mer så här fokus på just ekonomi och bygga upp städerna, men att ha individuella units som du går runt med.
Mm.
Och så är det mycket så här, det är armé och conquering och att man koloniserar och hela den biten.
Mm.
Och sen sista då är Crusader King som är typiskt en medieval, riddartid och så medeltid efter romarrikets fall. Så man kan välja att starta 886 tror jag, år 886. Eller 1066 med Battle of Hastings där när vikingarna traditionellt förlorar och England tar över England igen.
Mm.
Så då valde jag ju 886 såklart. För om du spelar som Sverige då så får du börja med Björn Ironside som många kanske känner till från Vikings då, som är son till Ragnar Lothbrok.
Mm-hmm.
Och sen så bygger mycket av campaign-storyn lite där på att du hjälper dina bröder då, The Sons of Ragnar, att ta över England, hela den invasionen som typ Vikings-serien bygger på.
Mm.
Så då körde jag det då. Det som skiljer det här spelet från de andra är ju väldigt mycket att det här är karaktärsbaserat. Så det handlar mer om dig som kung då, dina ättlingar och din släkt och de politiska relationerna mellan andra nationer, jarls och sådär. Så det är väldigt viktigt att hålla, som man klart säger, heavy lies the crown eller heavy wears the crown, om man säger. Men att vara kung är en sak. Men du klarar inte att styra ditt rike utan de här adeln, eller vad man ska säga, som då måste styra regionerna åt dig.
Mm.
Så det är mycket det här med politisk balans. Hur mycket makt ska han få? Och så måste jag se till att vi håller dem nöjda med att de får det de vill ha. Och det är mycket så här. Spelet är också inte turbaserat, utan det är tidsbaserat. Där du kan hela tiden pausa tiden, göra lite val, sen trycker du play. Och så kan du ställa fem nivåer av hur snabbt tiden ska gå.
Mm.
Och då när åren går då hela tiden, så när det har gått kanske 30 år, så dör ju din huvudkaraktär, din faction leader då, som då i det här fallet var Björn Ironside, och då tar jag hans första heir över. Och så i det här fallet, ja, det var sjukt, det är ganska mycket att sätta sig in i, så det tar någon timme att börja tutorialen och sen tar det några timmar att fatta systemen. Men jag lyckades att skapa, gå från earldom där som småkung till att du måste nå vissa milstolpar för att kunna göra vissa saker. Men till slut kunde jag skapa Kingdom of Sweden då.
Okay.
För det är ganska så här historiskt, men det är fritt. Historien kan gå som du vill beroende på hur du spelar. Men resten av världen agerar hyfsat historiskt runt det med rätt namn på furstendömen och konungar. Så, så när jag startar Kingdom of Sweden så har jag tagit över typ halva södra delarna av Sverige. Östergötland, ner mot Småland, lite in mot Västra Götland. Och så på grund av lagarna som är stiftade, man kan ändra lagar då på vägen också, så måste mina arvingar splitta riket typ, för jag har inte sen en successor och så vidare, beroende på hur många barn man får under tiden och så. Så då splittades mitt rike upp i tre små, så jag tappade Kingdom of Sweden. Sen blev de uppätna, för då kände de andra att vi var svaga, separerade.
Mm.
Och på bara 5 minuter så gick jag från Kingdom of Sweden till en liten earl som hade en kung över mig.
Mm.
Så det kan skifta väldigt fort, och det är väldigt spännande så.
Mm.
Samtidigt hela tiden när tiden går så kommer det prompts med, så här, nu är det inbjuden till jaktäventyr, så här, men det vill jag gå på. Så händer det saker i textform då.
Mm.
Som jag kan bli skadad till exempel, så fick min karaktär ett R över ansiktet på den lilla avataren som visar han då.
Hur får man ett R efter en jakt?
Nej, men det kanske var ett slag då. Men det händer massa olika saker. Ja. Men du kan nog skadas av jakt.
Mm.
Klassiskt det är ju kungar och sånt här som har ramlat av hästen. Eller klassiskt är väl Game of Thrones ett exempel. Där är det ju en kung som dör.
Den historiska...
Ja, precis. Historiska korrekta Game of Thrones. Mm. Där är en kung som dör av ett vildsvin som hugger han i magen med en tusk, vad heter det? Bete. Eller beta. Mm. Beter. Betar.
Sjukt.
Så jag tror det kan ha hänt mycket jaktolyckor i den tiden, såklart. Men det händer massa sådana saker. Olika så här, släktingar som vill något och skit liksom, som dyker upp. Men samtidigt har du också då dina städer som du uppgraderar lite grann med resurser. Som vikingar just så handlar det ju om att raida en del. Så när du skapar en armé så kan du sätta dem i raid mode, och så måste du ge det ut då. Där den här lilla schackspelet kommer in i att du kan inte ha en stående armé i det här spelet. Så när som helst kan du pausa och skapa en armé. Och då är det ju baserat på din befolkningsmängd för varje region, och dina vasaller skickar upp folk. Så när du trycker ut en flagga på så här, här ska armén samlas, så klickar man. Och så går det några dygn. Och så har den liksom blommat ut till då din max size. Och sen kan du också välja till att köpa mercenaries eller andra trupper då, hyra in liksom från andra länder.
Var Crusader Kings detta, va?
Ja, Crusader Kings 3.
Just det. Jag var tvungen att titta på... Men det ser exakt ut som jag tänkte att det skulle se ut.
Ja, världskarta liksom.
Ja.
Det de har lagt till, de har ju ganska nyss, det här är några år gammalt det här. Men det som är så nice med Paradox är att deras spel lever ganska länge. Så de har ju fått massa DLC de senaste åren. Jag spelar ju bara vanilla-versionen som ligger på
Paradox Game Pass. Paradox är svenskt, för tilläggas.
Stämmer bra.
Ja, återigen, svenska tv-spelsundret har en lång
sektion
om dem då.
Ja.
De verkar jävligt flitiga och duktiga.
Ja, och de är ju bäst i sin lilla gren där av just att göra sådana här komplicerade, djupa strategispel som har liksom 10 lager mer än vad Total War har.
Ja, exakt.
Det enda de inte har är det där live fighting-grejerna då.
Mm.
Utan alla fighter sker ju lite som i Civilization. Mm. Att bara 2 gubbar på mappen möts och så blir det en sån här balans. Vem har starkast armé typ?
Så får du själv fantisera ihop hur det såg ut liksom.
Ja, lite så. Mm. Men det gör jävligt snyggt här då, det är att eftersom det handlar om karaktärer så är det är ett väldigt djupt system av typ skill tree där du, beroende på vad du satsar på att din karaktär ska vara intresserad av, så kan du få bättre learning eller bättre typ så här, jag kommer inte ihåg vad man kallar, men det är fighting ability då. Och så bättre stewardship, det är typ att styra landet och sådana grejer. Så det finns 5-6 sådana olika kategorier. Och sen så måste du assigna, säg att du får ett barn. Då är det väldigt viktigt vem du får barn med. För deras traits, det finns huvudgrejerna som du laddar upp. Sen så har du traits till då, som kan vara att man är greedy. Eller naturligt duktig på att lära sig saker. Och så, massa sådana olika. Och det går ju i arv ibland. Lite såhär oddsbaserat. Så det är väldigt viktigt att hitta en partner då som man vill... Det är lite som att avla fram valpar eller något.
Exakt.
Men i det här spelet så måste du se till att ditt familjeträd blir starkt genom starka karaktärer. Och sen sätter man också starka karaktärer som du kan markera en vasall då, en kung, en bra snubbe, att bli lärare åt ditt barn i lägre ålder. Så medan den växer upp innan den blir vuxen. Så man kan börja använda han som en general typ.
Ja, just det.
Så lär de sig saker. Och då är det viktigt liksom att få det här familjeträdet att gå ihop samtidigt som du får lärdomen av rätt personer. Och sen också då den du väljer att para dig med så att säga, för att få den här perfekta avkomman. Kan också vara en fördel att väga, ska jag ha bäst skills eller är det viktigt att få diplomatiska relationer med Polen? Och då gäller det ju att para ihop sig med en polack då, och så vidare. Så det är skitdjupt det där, alltså. Men det är jävligt kul, och samtidigt ganska laid back, för det är aldrig någon stress. Du trycker play, du trycker paus, du lutar dig tillbaka, går på jakt, gör de här små textdialogerna typ.
Du får har du tagit över världen nu då?
Nej.
Nej.
Som sagt, mitt kungarike imploderade ju.
Hur mycket har du krigat mot Danmark?
Lite bara. Jag hade fortfarande väldigt mycket att jobba med i Sverige. Danmark hade ju tagit över hela, eller ja, de startar ju med västkusten, typ här vi bor nu, Bohuslän, och ner Skåne och så Norge och så. Men
Så du följer liksom hur det var på riktigt, om man säger så?
Ja, det är väldigt historiskt korrekt på många vis.
Ja.
Men sen förändras ju den verkliga korrektheten beroende på hur du spelar.
Så det är inte bara så att om du tittar, är det hela världen eller bara Europa?
Hela världen är det.
Okej, så det är inte bara plötsligt att Kina tar över Japan liksom?
Nej, generellt tror jag det är ganska balanserat med att det ska gå så som det gick typ.
Okay. Så om man inte gör någonting aktivt så får man bara se hur landsgränserna ritas om liksom.
Ja, och sen är det plagues och sånt där. Och jag tror det är Black Plague och så. De kommer liksom i vissa årtal som är känt för att då var det illa. Och,
ja, just det.
Alltså, många tror att svarte döden, som de säger i Norge, bara kom så här det här året och sen var det döds. Liksom. Men det kom ju många etapper såklart. Och många andra pester. Men många sådana stora event som är, typ som Battle of Hastings, det kommer ju hända 1066 om inte du är där och tar över hela landet.
Ja, just det.
Så när de här vikingabröderna åker in 886 där och tar över Mercia och de här Wessex eller vad det är, så kommer ju England efter en i slutet av min gamesession så hade ju England vunnit tillbaka den marken, så hette det England.
Men var det då de kom fram, fransmännen, de hade ju typ vikingar i Normandy.
Ja,
det var ju... som fungerade som en blockad liksom mot England.
Rollo va?
Ja, osäker. Ja. Men så tog de över med hjälp då av dem från Normandy. Så Frankrike tog över England.
Ja, Frankrike. Men det var ju då när Charlemagne var kung.
Ja, och det var då också det engelska språket fick sin första buckla i lacken, om man säger så. Istället för att man...
För de dödade ju ut en native population där, ja, basically.
Men det är därför till exempel man säger biff, eller beef. För att det är typ boeuf på, på franska liksom.
Ja,
och de som kom in och fick lite högre stående titlar, de var ju fransmän. Och så därför så anpassades språket liksom, så att pork till exempel, det kom också från franskan, pork.
Ja, precis.
Eller
sånt. Jag undrar om inte Charlemagne var före 886.
För det finns i alla fall en stor, eller inte stor, men det finns en grupp britter som pratar engelska som de gjorde innan det här slaget.
Ja.
Så det finns en tidning till exempel, och då istället för att säga castle, för det kommer ju från franskans castell.
Ja, precis.
Så säger de stronghold.
Ja, exakt.
För det hette det innan fransmännen kom in då. Men ja, är osäker på om det var Battle of Hastings eller?
Ja, ja, men det är ju någonting blir det nu, för det var ju när Charlemagne dog som det spår ur, för då klarar de inte att hålla den här centrala makten.
Ja.
Och då blir de svaga mot vikingainvasionen, tror jag, för mig det. Att det hade aldrig kunnat hänt om riket var lika starkt som när han var där, typ. Men då har de ju nordvästra, eller hade han hela Frankrike?
Men då?
Charlemagne.
Det är jag osäker på.
Ja, eller var det bara nordvästra? Jag kommer inte ihåg det. Men ja, stökig historia i alla fall.
Ja.
Men det är jävligt häftigt då, för du har ju liksom, om du kollar ner i Afrika och Asien, så är det är inte de här stora nationerna som det ser ut idag, utan det är ju massa små olika folkgrupper och så, som har sina små nationer och grejer. Så det finns ju tusen sätt att spela det spelet på. Så när du har spelat klart som vikingar, eller tröttnat på det, eller förlorat som det, så kan du starta liksom en mer campaign som är fokuserad på från engelska hållet. Finns ju massa huvudcampaigns egentligen från olika frankerna och så vidare.
Ja, okay.
Men sen så har du också att du kan bara välja en random liten nation och försöka överleva som det.
Kan man hitta på sin egen nation? Eller alltså, i teorin kan du starta som Luxemburg och försöka ta över världen så liksom att hela världen blir Luxemburg.
Ja, men jag tror inte Luxemburg existerar vid det årtalet.
Ah, okej, men de existerar ju sen vid 1600-talet då.
Ja, men jag vet inte hur långt spelet sträcker sig i tid.
Okay.
Hur många generationer man får spela liksom. För du startar ju antingen år 800 eller år 1000, men jag är inte säker på om det går till 1600-talet eller om det stoppar 1500 eller så här.
Så man vinner...
För det handlar specifikt om medeltiden, så fort du börjar närma renässansen så tror jag det drar av spelet alltså.
Okay.
Tror
det får man liksom game over-skärm liksom?
Jag vet inte, men jag tror inte...
Får man stats liksom så här, du blev det fjärde största landet i världen.
Ja.
Du dödade så här många...
Jag vet inte, men om du kollar på... Det finns ju, alltså det här är också en grej med Paradox, men de är ju de mest, förutom Skyrim kanske, en av de mest moddade spelen någonsin. Så i teorin så kan du ju modda in allt sånt där. Som i Hearts of Iron som utspelar sig under andra världskriget. Där kan du ju modda in helt till modern tid. Och då har de ju lagt in Stefan Löfven, Jimmy Åkesson, liksom alla politiker här i nutid. Så när du spelar så kommer de upp i det politiska spektrat och så här. Reformationer och allt sånt där.
Fy fan.
Så det finns sjukt mycket mod, så det skulle inte förvåna mig om du kan dra dig in i renässansen på något vis då. Något annat coolt som jag såg, det var väl Europa Universalis då, som är det här med sköteran. Där hade de ju moddat in, tror det var Attila, Napoleon kanske det var. Total War Napoleon i alla fall. När du spelar liksom worldmappen i Europa Universalis.
Mm.
Men när det blir ett krig, då startar modden upp Total War Napoleon. Mm. Eller om det var Empire. Men ett Total War. Och så spelar du kriget i Total War och då är arméerna anpassade efter vad du hade i Crusader Kings.
Mm.
Och sen beroende på vad som händer i den fighten så dras den informationen tillbaka via modden till Crusader Kings som avgör vem som vann slaget.
Aha,
så kombinerar de in det fighting-systemet med det mer djupa taktiska map Grand Campaignen då.
Shit.
Det är ganska unikt.
Ja, fy fan.
Ja, men det är väl det jag har spelat som är mest intressant. Det är ju ett gammalt spel, men det är fortfarande aktuellt just nu just för att de har fått nytt dels och så. Jag har tyvärr inte gett mig in på det. Jag var tvungen att lära mig grunderna.
Det ser ju grymt ut. Ja. Finns det på Mac så blir jag faktiskt sugen på att spela.
Det gör det faktiskt.
Ja, då...
Det enda problemet är att Game Pass funkar inte på Mac. Och jag fick det gratis via Game Pass, om man säger.
Mm.
Men Steam har just nu sin stora spring sale där alla Paradox-spel är inne. Så jag tror du kan få det till 70-80% rea just nu.
Ja, det hade varit nice.
Så det kan jag varmt rekommendera. Men jag tycker du ska kolla upp vad du tycker verkar mest intressant av erorna och gameplay-stilarna. Som sagt, det är karaktärer. Sen har du mer där arméer och conquering och kolonisering. Och sen har du då andra världskriget med fronten och politiken typ.
Mm.
Så det är tre coola, men väldigt distinkt olika. Även om alla ser likadant ut ovanifrån. Du har världskartan. Mm. Så har de tre distinkta olika spelsätt då.
Mm.
Vad man ska säga.
Låter fett!
Ja.
Ja, jag har ju spelat Princess Peach Showtime.
Nice.
Eller bara Showtime eller vad man ska säga.
Ja.
En liten förhandstitt på det kan man säga.
Mm.
Vad ska man säga? Det här spelet visades upp, tror jag, förra året första gången liksom. Och jag tror det är första gången Princess Peach får ett helt eget spel. Ja, exakt. Och en stor del av det här spelet är ju att man ska kunna göra mycket olika saker. I första trailern kom att man fick se när man fick fäktas och man får liksom... Ja, nu kommer jag inte på mer.
Ja, men det är skridskoåkning.
Ja, skridskoåkning.
Och det är, man går ut som tjuv typ, eller ninja.
Ja, exakt, ninja. Massa olika i alla fall. Och det är väldigt snyggt paketerat och ligger också i namnet där under Showtime då.
Mm.
Utan, spelet utspelar sig med att man ska på teater.
Mm.
Tillsammans med Toad, som alltid är en ständig bekänt butler eller vad han nu
är. Sidekick.
Ja. Och så kommer då en ny, inte Bowser, men en ny fiende eller antagonist heter det väl.
Ja.
En som kallas för The Masked eller någonting.
Mm.
Och kidnappar och så ställer till med trubbel och elände.
Har han Phantom of the Opera-vibbar?
Hon har. Ja, men hon har haft, påminner artstylen lite från den första hat-världen i Mario Odyssey typ.
Ja, just det.
Men hela spelet är, det är ju en lobbyn i den här teatern fungerar ju som en hubb kan man säga.
Alltså lobbyn, du tänker entrén där kassorna är eller biljetter, man köper biljetter
där det hänger affischer och sådana saker.
Ja,
så det är väldigt snyggt paketerat, det är såhär tydligt liksom. Shit, här har det hänt någonting. Och sen är det nya, som jag aldrig har sett i Mario-spelen för. Alla de här som är NPCs, de är fiender och allt. De liknar små Charlie Chaplin-figurer.
Mm.
Alltså mimiken skulle kunna vara Charlie Chaplin.
Ja.
Men det är lite så här teateraktigt, de rör sig på ett roligt sätt och de kan vara fiender, de kan vara snälla och allt sånt där.
Okay.
Så möter man en stjärna då som heter Stella, som är din lilla magiska kompanjon typ. Och den ger dig då sparkle-kraften, och det är att man kan göra en sån här med en ribbon som kommer ut, och så kan man tända de här figurerna som liknar Charlie Chaplin eller fiender eller vad de är då.
Mm.
Och då blir de glada igen när det har hänt någonting.
Okay.
Så första banan man får testa, det är liksom en bara en, ja, 1-1. Då går man liksom in och så kommer röda duken, så går man in där. Och så får man, så kommer det då fiender som man då lär man sig, då blir man som de tre musketörerna. Vad heter det? Sådana här.
Ja, man blir en musketör.
Musketör, ja. Sådär, och...
Storro typ, nästan. Ja. Nej.
Och spelet, det är ju 2.5D, liksom. Att det finns ju djup, och så går man liksom från vänster till höger. Då. Men det finns ju så här att man kan gå in i små rum, och då kommer man liksom ut på andra sidan.
Men det är inte lane-baserat.
Nej, utan det är fritt, liksom.
Det är fri rörelse, även i djupet, då, fast inte så långt, kanske.
Exakt. Mm. Så det som det känns att spela som, det var inte... Alltså, man kommer från... Direkt från, liksom... Mario Wonder, som är ett typ bästa Mario-spel som någonsin har gjorts.
Mm.
Alla animationer, allting känns sjukt fluid liksom. Mm. Det känns som att där har liksom ambitionsnivån legat helt på toppen och de har också levererat liksom. Men här känns det som att det blir lite steg tillbaka om man jämför med det. Så man får
hur
se
blir det om du jämför med Odyssey då?
Ja, Odyssey kan man inte jämföra med. Det är något helt annat. Jag skulle säga att det spelar lite mer som ett Paper Mario.
Mm.
I animationer och rörelser och allt sånt där. Okay. Eller typ ett Mario Party minigame, kanske. Mm.
Ja, ja.
Lite mer så.
Lite stelare.
Men det passar ju också för att det är ju extremt stor variation på det här. Så att bara där i första banan får man ju liksom dice och slicea fiender och du får liksom leta hemliga stjärnor och allt det där klassiska Mario-troperna liksom.
Det jag inte kan komma ihåg från trailerna det är hur, för eftersom en scen är ju i naturlig värld liten.
Men bara man fortsätter höger så fortsätter scenen liksom.
Så scenen liksom scrollar då?
Ja, men den kan också gå runt upp om man går upp för en.
Ja, precis, torn eller något.
Ja, exakt. Så det är ju, de tar ju lite friheter där liksom. Det är mer att fantasin har tagit över liksom. Ja.
Jag ser framför mig typ Star Trek Holodeck nästan.
Ja.
Vet du vad det är?
Ja, det är lite osäker på.
Ja, de har ett rum där i Star Trek där de går in i. Och så är det typ ett hologram som spelas upp så att de bara blir i en värld. Och då känns det som att om man sitter i publiken så ser det ut som att man tittar in i Holodeck där det liksom bara blir någonting.
Så ser det nog ut,
ja.
Och det är också någon hologram som kommer upp ibland, liksom.
Ja.
Men då, så, som Peach då, så har du ju också en förmåga att strike a pose. Och du är såhär, med svärdet.
Jag måste bara kolla en sak. Ser man scenen så här som en ram hela tiden?
Nej, bara där nere på scenen.
Okej, typ som golvet.
Kanten liksom.
Ja, okay.
Så det är det som förankrar liksom hela inramningen då.
Mm.
Men så strikar du en pose och det kan du göra om du ser att det är några lampor som lyser där så kan man ställa sig där och göra posen och så kanske man lyfts upp eller kommer till ett hemligt rum eller någonting då.
Okej, okay. Spotlights.
Ja, exakt. Man ser någonting då. Mm. Sen andra världen var att man de behövde kakor och tårtor och sånt där.
Mm.
Så då förvandlades jag liksom till bakaren Princess Peach liksom.
Just det.
Och då är det första minigamet då. Då förväntade jag mig att det skulle bli lite som Overcooked där man skulle ta ingredienser och sånt.
Ja.
Men då var det snarare att man bara gick till en bytta och så pepprar man av, men inte för mycket.
Okay.
För då kunde kakan bli trasig liksom.
Ja.
Så när det blev en kaka och så gick man och la den på de här
rullbanden?
Inte rullband, men det var de här Charles Chaplin-figurerna som kom gående med den här vagnar liksom.
Ja,
så la man dem på där.
Så här franska köksvagnar.
Typ. Samtidigt som en stor mätare fylldes upp.
Mm.
Och ja, alltså det påminner lite om att de spelar Mario Party solo nästan. Alltså det är den. Det där hade kunnat varit ett Mario Party, den som bakar flest kakor på 30 sekunder eller vad det är.
Hur många minuter skulle du säga att du la på musketörbanan innan du gick in i bakbanan?
Ja, men 15 minuter kanske med musketörbanan var.
Ja, så det är ändå en god chunk, men den stannar inte för länge.
Men du kommer ju tillbaka till lobbyn emellan liksom.
Aha.
Mm. Och så har Toad fixat nya biljetter eller.
Men går man in i en separat dörr då? Eller
ja,
samma?
Så går du in till nästa liksom.
Okay.
Då drar du ner en till duk och går in där liksom.
Så det är lite som Mario-spelen där du hoppar in i olika tavlor.
Ganska likt.
Du går in på olika scener här då.
Ja, exakt. Mm. En annan jävligt cool sak i lobbyn var att om man försökte hoppa över räcket i trappen så satte sig Peach på honom och slida ner istället.
Aha,
istället för att det var en invincible wall.
Ja, precis.
Det var en snygg detalj.
Ja, det är det.
Men sen då kom man till andra, då hann jag nästan att tänka, det var inte så, det var liksom, kändes väldigt så, lite för lätt att bara gå fram och peppra av kakan där liksom.
Mm.
Men så kom ett roligare segment, då hoppar man upp på en gunga som man svävade stort så. Så kom de in med jättestora tårtor.
Okay.
Så fick man se en bild på hur man skulle lägga glasyren.
Så då är det fortfarande Baker Peach nu då?
Ja, exakt.
Men det, lägga en twist på det.
Ja, och då ska du lägga glasyren på den här tårtan på samma sätt som den kakan är. Så den första då var det bara att man skulle lägga tre glasyrsträck över kakan.
Mm.
Och så ring var de färdiga liksom.
Hur stor är den här kakan då? Det låter som
den
är gigantisk.
Ja, den är ju som det här rummet liksom.
Ja,
12x6 meter eller någonting.
Ja, precis.
Och sen nästa kaka så blir den lite mer avancerad och att den snurrar lite sakta så.
Mm.
Och då är det lite svårt att göra en blomma eller ett mönster. För jag fick verkligen sitta och tänka. Det gick rakt in i den där genen i huvudet som funkar när man ska sätta ihop en IKEA-möbel när man måste tänka liksom, åt vilket håll sitter skruvhålen i det här.
Ja,
den biten i hjärnan aktiverades kände jag liksom, att det var så här okej. Okay, logiskt tänkande här liksom. Så det redde upp hela den där bakupplevelsen. För den första var lite basic liksom.
Mm.
Sen vet jag inte att man också har att man kan strika en pose. Det känns lite Jag skulle säga, det känns inte barnsligt liksom, men det känns lite för...
Känns det mer Yoshi än Mario?
Ja, jo, men ja, det gör det ju på något sätt. Men det är lite som att... vad ska man säga? Nu är det ju de första banorna och de ska ju vara lätta också. Liksom. Jo, jo. Så att det är ju... Det är inte det. Men det kändes liksom inte som att...
Men det känns inte som att målgruppen här är vuxna människor.
Nej, jo, men det är det. Det är ju liksom... det är jävligt svårt att sätta fingret på det. Ja. Alltså,
för i grund och botten, alltså, målgruppen är ju traditionellt barn.
Mm.
Egentligen. Bara att ja, väldigt många vuxna människor spelar att, Nintendo. Men...
Jag tänkte ju på att min systers dotter skulle kunna spela det här spelet. Ja. Det kommer de kunna göra, för att det är så pass enkelt.
Mm.
På bossfighten så gäller det bara att hoppa korrekt. Och då blev det automatiskt en sån här perfect dodge. Liksom. Så hoppar man ju fram, landade och så kunde slå några slag med...
Ja.
Svärdet liksom. Så att
det är basic.
Ja, så sett är det basic liksom. Så jag hoppas sen när hela spelet kommer att den här svårighetsgraden skruvas upp så bra som det brukar vara i Mario-spel. Att de har den...
Extra banorna och de lite svårare optional levels typ.
Tar du Mario Wonder så börjar ju spelet väldigt lätt. Mm. Och så slutar det väldigt svårt.
Ja.
Så att du har ju inte att det är hard, medium... Alltså att,
vad hette det senaste Yoshi-spelet?
Woolly World eller Crafted World eller något sånt där.
Ja. Det har ju det är verkligen gjort för toddlers alltså.
Ja.
Men även det spelet har ju lite twister där så här, vissa collectibles är lite svårare och mer gömda,
ja,
och
exakt.
Man får tänka till lite mer
för vuxen. Det är lite så här också. Ja. Men alltså nu vill jag inte vara tråkig här, men är det inte lite vad ska man säga tråkigt / förutsägbart att de ska vara liksom en baka liksom, att det ska vara så cutesy-wootsy allting liksom.
Ja. Men
när man får en power-up så är det liksom en fläta till... Eller inte en fläta, men en sån ribbon som ska sitta i håret liksom, eller så här.
Jo, men jag tror också att på något vis så lever ju... Japan lever ju mer i den här Barbie-världen än vad västvärlden gör nu för tiden.
Ja.
Känns det som. Så jag tror ändå att deras riktiga målgrupp för är små flickor.
Och så just
att få dem att spela Nintendo.
Ja, men just att man trycker på strike a pose och så... Kaching! Ja, men så här en pose. Det känns...
Men det är lite som att Sailor Moon var inte riktigt till för oss som kollar på Turtles.
Nej.
Och det, jag tror det är lite, ja, den vägen.
Det är lite svårt att bara sätta exakt fingret på det.
Ja.
Men ja, ska bli kul att fortsätta i alla fall och se vart det tar vägen. Jag var också ganska trött när jag satt och spelade. Så att,
ja. Jag tror nog variationen ju... om något kommer göra det kul, ja, länge. För att om av trailern att döma så är det ju extremt mycket variation. Och då blir det så här, It Takes Two-vibbarna. Att så fort man börjar tröttna på ett segment så... twistar det till där och kommer något nytt.
Så det ska bli spännande att se nu. Släpps på fredag.
Ja.
Ska vi gå in på veckans bett?
Det gör vi.
Kommer du ihåg vad vi bettade på?
MLB The Show.
Ja.
24 kanske heter då. Eller ligger de in... Eller är det 25 nu liksom? Så som FIFA brukar göra.
Ja, det borde ju vara 25.
Jag vet inte.
Nej, 24 såklart.
Jag för mig att MLB har brukat haft det året det faktiskt är.
Ja, men det måste de göra.
Medan FIFA släpper ju på hösten, men de brukar alltid kalla det ett år för tidigt liksom.
Mm.
Eller vad man ska säga.
Okej, MLB The Show. Du hade bettat lowbet, va?
Det beror på om det är samma ordning som namnen här nere. För du har ju
ja, det är samma ordning.
Då har jag highbet på 86 i så fall. Och du har 84.
Ska vi se, jag tror inte 24an har kommit recensioner på än. Nej, to be determined.
Okej. Okay.
Och då är det redan släppt.
Det är lite sjukt.
Nej, det släpps imorgon.
Mm. Ja, vi får spara den poängen till nästa vecka då.
Ja.
Så har vi också Kojima på Rotten Tomatoes efter 10 recensioner.
Vi kollar Rotten Tomatoes nu då.
Ja.
Och det är alltså hans show där. Connecting Worlds dokumentär, va?
Precis. Ja. Jag har för mig att någon skrev på våran Discord att den typ skulle få en Sverige-release på Disney+. När vi angående diskussionen av, är det... Känns det rimligt att piratkopiera den nu när de inte väljer att sprida den världen över på streamingtjänsterna?
Nej, exakt. Jag gjorde en poll på vår Instagram där, Snack videospel podd.
Följ. Ja.
Och då röstade faktiskt folk på att man skulle vänta och inte pirata.
Ja.
Så folk hade...
Det är bra, ni har moral i ryggen.
Och det var också någon som sa att den är ändå inte sevärd.
Nej, just det. Och så, vem är Kojima?
Ja,
var
exakt.
Var väl ett alternativ också? Eller?
Så att, ja...
Ja,
spännande.
Verkligen. Ja, men ja. Om den kommer på streaming inom typ en månad eller så, i maj typ, eller vad det var någon skrev, april, då kan jag vänta, helt klart.
Ja, ja.
Helt så klart. Stress är det inte att se där.
Nej.
Men det är sjukt irriterande att de inte kan göra worldwide publishing där.
Det håller jag med om. Ja. Och med det så får vi väl packa ihop lådan och tacka alla ni som lyssnar, alla patrons och ja, tipsa gärna en vän som inte känner till oss. Dela oss på en Discord-server eller vad som helst.
Precis, och joina gärna vår Discord såklart.
Ja, det finns länkar och allting på Snacka videospel. Och skriv till oss, snackavideospel@gmail.com.
Precis.
Alltid trevligt att få feedback.
Mm.
Fick ju en som skrev in att jag, eller att vi båda två sitter och säger just det.
Ja, mycket sånt.
Så,
det känns onaturligt att vara tyst hela tiden.
Och så att vi skulle nämna vilka spel vi pratar om. Så att man inte behöver backa. Så jag passade på att slänga in Crusader Kings 3 där några gånger under tiden. Bara för att liksom försöka få in det igen.
Ja, det måste vi tänka på.
Så har ni åsikter och tankar? Och...
Det vet jag själv har tänkt på när jag lyssnat på poddar.
Ja, alltså,
vad fan är de pratar om nu ens? Måste man spåra tillbaka 20 minuter bara för att komma till början av konversationen?
Det var som, det var en podcast jag hörde på, så pratade de om Sparks-dokumentären.
Mm.
Om bandet Sparks.
Mm.
Och så missade jag att de sa Sparks.
Mm.
Men när jag hörde bara de pratade om dokumentären så tänkte jag, det här måste jag ju se liksom.
Ja, vad är det för jävla dokumentär?
Så var jag tvungen att sitta och lyssna i 40 minuter på de pratade om det. Så väntade jag på att de skulle säga igen vad det hette. Men det hände aldrig, så jag var så här, vad fan är det för skit liksom.
Ja, exakt. Den frustrationen förstår jag.
Men det är också lite spännande då, när man har glömt bort eller inte fått med riktigt vad de pratar om. Så tänker man, oj. Vad kan de prata om nu liksom?
Ja. Kan jag lista ut det bara och höra?
Ja, exakt. Och sen när man väl får reda på det så är det så här, aha, är det spelet liksom?
Ja, shit. Men nu framöver så har vi ju mycket att se fram emot i närmaste. Vi har ju både Rise of the Ronin och
alltså.
Dragon's Dogma 2.
Ja.
Så det kommer bli mycket bra och
spelåret
gott.
Börjar...
Ja, verkligen.
Jag förstår bara inte hur jag ska ha tid med allting.
Nej.
Final Fantasy 7 nu har ju tagit över. Yakuza har liksom hamnat på...
På hyllan,
ja. Mm. Plötsligt när man sitter och spelar Final Fantasy 7 Rebirth så känns hela liksom Ichiban Kasuragas lilla historia där om sin mor på Hawaii känns som en piss i Mississippi liksom.
Ja.
Men jag vet ju att så är det inte när jag sitter och spelar det så.
Nej.
Men plötsligt nu när det liksom är gigantiska saker som är på skala med universum och sådana här saker så blir det en helt annan...
Det är episkt på en annan nivå alltså.
Ja, exakt. Så att...
Och så Dragon's Dogma är också en sån här jättestort RPG som tar hur mycket tid som helst. Och Rise of Ronin ser också ut att bli ett ganska tidskrävande stort open world. Så det är mycket nu.
Frågan är, jag har ju hört att jorden snurrar saktare och saktare liksom.
Ja.
Så till slut så kommer ju jorden sluta snurra.
Ja.
Och det betyder att dagarna kommer bli längre och längre.
Mm.
Så det kanske är så att just idag så är det en sekund extra per dag liksom.
Mm. Man kan ju hoppas.
Ja, så att kanske... Om man har riktigt jävla tur så sker något stort väderfenomen som gör att vi snurrar ännu saktare så dagen plötsligt får fler timmar.
Tror du evolution bidrar med längre livslängd om dagarna blir längre?
Det var det jag tänkte på. För att du, naturligt sett så har man ju sömnen förhållit sig till...
Till dygnsrytmen.
Dygnsrytmen till, till solen liksom.
Ja, och allt det definieras ju efter säsonger. Och
så sover man lite mer, men så är du också vaken lite mer då.
Ja, precis. Det hade inte varit fel.
Nej.
Fan, tänk att få bara en timme extra om dagen.
Ja, fy fan.
Det hade gjort gött.
Ja, fy fan. Men vet varför jorden snurrar saktare och saktare?
Det måste väl ha med inertia, momentum eller?
Ja, det har med att med vatten som skvalpar runt.
Och månen då?
Nej, bara vatten.
Ja, men månen drar ju vattnet hela tiden, eller?
Med havet liksom.
Ja.
Det är samma sätt som om du tar en mjölkpaket och snurrar så blir det inte samma.
Nej, precis.
Men fyller du mjölkpaketet 100% upp så den är helt...
Tajta.
Fyllt med vatten, då går den att snurra liksom.
Ja, exakt.
Så det är att våra hav skvalpar runt så här, fram och tillbaks.
Vi behöver alltså smälta mer polaris.
Ja.
Eller mindre, i och för sig. Om man vill skvalpa extra kanske.
Ja, det ska skvalpa så mycket som möjligt.
Ja.
För att man ska förlänga dagar. Ja.
Få skaffa istid igen.
Exakt. Ja. Tack så mycket!
Tack ska ni ha!
Hej!